och jag heter Kajsa Boglind. Hur låter politisk potential? Vi ska se nu om ni kan urskilja den i den här rösten.
Das war für mich ein Schreckerlebnis, als ich nämlich davon hörte, dass ich Ministerin werde und mich das selber auch ein bisschen erschrocken hat. Ich wollte eigentlich nur Bundestagsabgeordnete sein.
Den som talar här är Angela Merkel i en tv-intervju från 1992. Hon beskriver skräcken hon kände när hon ett år tidigare utsågs till ungdomsminister och om hur hennes chaufför då konstaterade hur mycket hennes liv skulle komma att förändras. Hon är precis i början av sin politiska karriär. Bara ett par år tidigare var hon fysiker i DDR. Nu har Tyskland återförenats, men hon vet fortfarande inte om att hon ska bli Europas mäktigaste ledare. Och hur låter en ledare som sitter säkert vid makten? Är det så här?
Und ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen muss sein,
wir haben 23 år senare nu på en presskonferens nyligen. Självsäkrare förstås, men fortfarande med samma lågmälda, nästan vardagliga tonfall. Hon talar om flyktingarna som strömmar in i landet. Tyskland är starkt, säger hon. Vi fixar det här. Kan ni höra på hennes röst om hon kommer att klara det?
Vi har så vieles geschafft, wir schaffen das.
Välkomna till konflikt. Konflikt från Berlin om maktfaktorn Angela Merkel. 25 år efter Tysklands enande står hon på toppen av sin politiska karriär. Hur gick det egentligen till när en östtysk fysiker blev kontinentens mäktigaste politiker? Hur kan hon som är så lågmäld leda med sån pondus? Och vad är det idag med flyktingfrågan som verkar ha rubbat hennes cirklar totalt? Hör röster från Berlin, Templin och Paris om Angela Merkels uppgång och möjliga fall. Konflikt sänder idag från Berlin, från en uteservering i skuggan under de höga platanerna på Kollwitzstrasse i den före detta östberlinska stadsdelen Prenzlauer Berg. Det har gått precis 25 år sedan idag sedan Tyskland återförenades. En återförening som också blev startskottet på en osannolik och väldigt intressant politisk karriär, nämligen Angela Merkels. Och det är om henne som dagens konflikt ska handla. Och med mig här på kaféet finns Sveriges Radios Berlin-korrespondent Daniela Markvart. Daniela, på vilket sätt hänger Angela Merkels politiska bana ihop med det förenade Tyskland?
Ja, det finns förstås många kopplingar. Utan ett återförenat Tyskland hade vi ingen av oss känt till Merkel överhuvudtaget. Det var ju på grund av murens fall, på grund av återföreningen som hon kom att intressera sig för politiken. Hon var inte alls en politisk människa innan dess. Men då började hon intressera sig först i ett lokalt östtyskt parti, Demokratischer Aufbruch, som så småningom gick samman med Kristdemokraterna, CDU, där hon blev partisekreterare. Men också här där vi sitter nu i Prenzlauer Berg fanns det ju kopplingar. Hon bodde här under en period. Hon var ju då som sagt inte politiker utan fysiker. Var verksam vid vetenskapsakademin här i östra Berlin. Och då bodde hon här i trakterna i en liten tvåa som så många andra på den tiden ockuperade en lägenhet. För det var så svårt att få egna hyreskontrakt. Men så småningom så valde hon alltså den politiska banan och jag träffade faktiskt häromdagen en av de personer som var avgörande för henne och för starten på hennes karriär, nämligen Lothar de Maizière som var partiledare för Kristdemokraterna i östra Tyskland. Och det var ju han som i mars 1990 var den första och sista demokratiskt valde ministerpresidenten i DDR. Och han utnämnde Merkel till sin regeringspresstalesperson. Och han berättade då när vi möttes om vilken enastående förmåga hon hade i att medla i alla de här interna striderna. För det här var ju en tid av uppbrott och förändring och röra och oreda. Ingen visste ju var Tyskland var på väg. De båda Tyskland som det fortfarande var då. Så det var mycket konflikter och hon var en mycket bra medlare i de här sammanhangen.
Innerhalb dieses Parteienbündnisses gab es ständig leichte Rappeleien und Auseinandersetzungen. Und da hat sie enorme Fähigkeiten zur Moderierung des Streits bewiesen.
Som den naturvetare hon var tänkte Angela Merkel väldigt logiskt. Hon höll isär orsak och verkan, lyssnade omsorgsfullt på alla sidor innan hon sa sin egen mening. Precis som hon gör idag och som också har bidragit till hennes framgång, menar hennes tidigare chef Lothar de Maizière. Men att hon en dag skulle bli Tysklands förbundskansler, det hade han inte kunnat föreställa sig.
Nej, alltså ich habe zunächst mich überhaupt gewundert, dass sie in der Politik geblieben ist, weil ich dachte, sie geht zurück in ihre
Att hon ens skulle stanna kvar i politiken var överraskande, säger de Maizière, som var övertygad om att Merkel skulle återvända till Vetenskapsakademin i Berlin, där hon var en högt aktad forskare. Han själv lämnade den politiska scenen efter återföreningen och återvände till juridiken, berättar han där vi träffas på hans advokatkontor i Berlin. Men Merkel fortsatte att göra politisk karriär som minister, sen partiets generalsekreterare och snart Kristdemokraternas partiledare efter att ha fått dåvarande förbundskansler Kohl på fall efter fusk med partibidrag. Och sina personliga egenskaper har hon behållit genom åren, tycker de Maizière, som för övrigt är kusin till nuvarande inrikesministern Thomas de Maizière.
Sie ist bescheiden und die Bescheidenheit im Auftritt lässt sie auch die Herzen der Menschen gewinnen.
Hon är anspråkslös, inte särskilt karismatisk, men hon övertygar människor om att hon vill väl och vill tjäna sitt land. Så har hon också lyckats vinna människors hjärtan långt utanför sitt eget parti, enligt Lothar de Maizière. Det är egentligen bara två gånger hon har klivit ur den kontrollerade ramen och överraskat. 2011 efter kärnkraftkatastrofen i Japan, då hon vände i energifrågan och bestämde att tysk kärnkraft ska läggas ner till 2022. Och så nu i flyktingfrågan, då hon inför åsynen av tusentals människor på motorvägarna i Ungern öppnade möjligheten för dem att komma till Tyskland. Det var både förvånande och typiskt Merkel, menade Maizière.
Så först har jag gedacht, det är typiskt Angela Merkel. Sie hat ja Prinzipien, die sie nicht umschmeißt, nicht? Und
en politiker måste visserligen vara pragmatisk, men det betyder inte principlös. Och till Angela Merkels principer som hon inte viker ifrån hör uppfattningen att EU måste hållas ihop och att EUs grundläggande värderingar om människors lika värde och rättigheter måste värnas. Så vad är det som har format Angela Merkel? Hur mycket har hennes tid i DDR påverkat? Enligt Lothar de Maizière är det inte så mycket DDR som uppväxten i ett protestantiskt prästhem som har präglat Merkel.
Ett protestantiskt Pfarrhaus hat einen ganz bestimmten Stil und Art und man ist sparsam.
Man är sparsam, flitig och ärlig, berättar de Maizière, som själv är uppvuxen under liknande förhållanden. Och var man kristen och ville komma någon vart i det socialistiska DDR var man dessutom tvungen att vara minst tre gånger bättre än alla andra, hävdar han. Och det visade hon ju redan i skolan där hon var en lysande elev som vann den ena skoltävlingen efter den andra.
Och där gav det en DDR-olympiade. Och där var sie överallt och där hade sie immer gewonnen.
Erika Benn, pensionerad språklärare, ledde ryska klubben på Merkels skola. Hon minns väl sin lite tillbakadragna men ambitiösa elev. Och kanske, säger Erika Benn, bidrog hon till att Angela Merkel lärde sig att släppa loss lite.
Artistiklöst. Man måste artistisch. Und ich sag, weißt du was, sag ich, wenn du nicht mal freundlich bist und dich ein bisschen Blickkontakt hast.
I de här språktävlingarna, olympiader på lokal, regional och nationell nivå som Merkel alltid vann, där gällde det också att visa upp en social förmåga. Det duger inte att stirra ner i bordet, sa Ben ofta till sin elev.
Ich sag, den Anfang habe ich gelegt und darauf bin ich auch stolz, das muss ich sagen.
Ja, så har jag gett mitt bidrag till att Angela Merkel ler vänligt, säger hennes tidigare ryska lärare stolt. Men där går också gränsen för hennes sympatier.
Ich kann sie nicht wählen, weil sie in dieser Partei ist. Tut mir leid. Das bedauere ich.
Nej, rösta på Angela Merkel skulle hon aldrig göra, säger hennes dåvarande lärare, som själv har varit engagerad i Vänsterpartiet i Linke och satt i kommunfullmäktige i 13 år.
Danke.
Och här i Merkels hemstad Templin, knappt 10 mil norr om Berlin, är hon inte ensam om att vara kritisk till den politik som bygdens dotter för.
Findet eigentlich schade, dass Frau Merkel teilweise vergisst, wo sie wirklich hergekommen ist. Ja.
Fru Schinke driver tidningskiosken vid Rådhusplatsen. Förbundskanslern verkar ha glömt var hon kommer ifrån, säger hon, och upprepar vad jag hör från flera andra här i Templin. Herr Krause har just köpt dagens Bild-Zeitung. Skräptidning, säger han, men man läser den ändå. Och Merkel har han inte mycket till övers för.
Unmöglich, diese Frau. Die stammt zwar aus dieser Stadt hier, aber ich sag mal so ein Wort, machtbesessen.
Omöjlig denna kvinna, säger herr Krause. Maktlysten, sammanfattar han sin uppfattning om förbundskanslern. Att de kommer från samma stad är inget som gör honom stolt.
Stolz? Nej.
Templin med sina 16 000 invånare kallas Pärlan i det böljande landskapet Ockermark med sina många sjöar och skogar. Hit kommer människor för att vandra och gå på hälsobad. Men många flyttar också härifrån. Precis som i stora delar av östra Tyskland så är det svårt att få jobb. Arbetslösheten ligger på 12% medan landet i sin helhet har rekordlåga 6%. 25 år efter återföreningen finns många skillnader kvar mellan öst och väst. Östtyskarna tjänar i snitt 3/4 av vad deras kollegor i väst får för motsvarande jobb. Pensionerna är lägre, förmögenheterna är mindre. Men det är också billigare att leva i östra Tyskland, påpekar många i väst. Vilket delvis stämmer, även om kostnaderna har anpassats till västtyska nivåer betydligt snabbare än inkomsterna. Tidningsförsäljaren Frau Schinke har svårt att förstå att det efter ett kvarts sekel fortfarande ska vara så stora skillnader.
Nach so vielen Jahren sollte man eigentlich doch davon ausgehen, wenn es eine Regierung gibt und ist.
Om vi har en gemensam regering borde vi väl också ha samma villkor, tycker hon. Men det har inte ens en förbundskansler från öst kunnat ändra på. Men värre än euros och cent är för många känslan av att fortfarande betraktas som mindre värd.
Vi är nog immer noch menschenzweiten Grades, wenn man das so bedenkt, ja. Das gefällt mir nicht.
På bänken in till en plaskande fontän sitter Waldemar Raden och tar en paus. Han kommer från Leipzig, är på genomresa på väg mot Östersjön. Att vi fortfarande ses som andra klassens människor, det gillar jag inte, säger han. Och de här attityderna gentemot varandra består än idag, bekräftar undersökningar. Att Wessis uppfattas som arroganta och Ossis som lata. Men på senare tid har det tillkommit ytterligare en faktor som oroar Waldemar Raden och många andra jag möter här.
Eigentlich habe ich schon ein bisschen Angst, ja, dass wir hier von diesen Flüchtlingen, ich meine, das sind auch Menschen, ja, aber diese Kultur, die passt eigentlich nicht zu uns.
De skrämmer mig, de här flyktingarna. Visst, de är också människor, men deras kultur, den passar inte in här hos oss, säger Waldemar Raden. Och herr Krause håller med. Det här kan inte gå bra, säger han.
Es wird nicht gut ausgehen, aber zurücktreten wird sie nicht, nehme ich an. Wer weiß.
Avgå kommer Merkel inte att göra, så vem vet, hur ska det sluta? Men när vi står där i sensommarsolen så mjuknar han plötsligt och tårarna tränger fram.
Es tun die Kinder so leid.
Oh. Barnen, jag tycker så synd om barnen, säger herr Krause. Han var bara 6 år när han själv upplevde flygbombningarna över Berlin. Familjens hem totalförstördes och de gav sig ut på landet hit till Templin. 3 dagar senare bombades också Templin och ett par 100 människor dödades. Han minns skriken, han minns de döda på marken och han minns de utmärglade koncentrationslägerfångarna som kördes in på kvällen för att ta hand om liken. Han pekar en bit bort. Där, på Skogskyrkogården, ligger de begravda. I den andra änden av stan görs det nu vår tidskrig påminda. Där ligger herr Krauses nedlagda gymnasieskola som har omvandlats till förläggning för 70 flyktingar, de flesta från Syrien, Irak och Afghanistan. Om man har varit där? Nej, varken han eller några av de andra jag träffar har varit på förläggningen.
Jag kommer från Syrien. Ich bin am Wald.
Ja. Onsi Al-Masalema är advokat från Syrien. Han kom hit för 3 månader sedan efter att ha flytt via Turkiet, Grekland, Makedonien, Serbien och Ungern. Telefonen är full med bilder på hans förstörda hem i Dara.
This is my house. My home is here.
Nu ska han lära sig tyska, skaffa jobb och bygga sig en ny framtid här i Tyskland. Och Merkel, som har gjort det möjligt, är hans hjälte.
Iron woman here. Most people for Syrian love.
Hon är en järnkvinna, säger Onsi Almasalema. Vi älskar henne. Men det är inte bara hon.
Yeah, most people here is friendly. They give us clothes. Bye.
Han berättar om alla vänliga tyskar han mött som kommer med mat, bjuder in till sina hem, undervisar i tyska och Mario som kommer varje dag och fixar cyklarna. Vi vill tacka dem alla, säger Onsi Almasalema. Men det finns en särskild person han skulle vilja tacka här i Templin.
Mother here now. Mother Angela, she living here now. But we don't know how we can see her.
What would you say to her?
You have a good girl. Yeah. Yeah.
Mm, vi vet ju att Angela Merkels mamma bor här och vi skulle så gärna vilja söka upp henne och säga att hon har en så fin dotter. Det sa Onsi Almasalema från Syrien och det var radions Berlinkorrespondent och tidigare konfliktmedarbetaren Daniela Markvart som träffat honom i Merkels barndomsstad Templin. Ja, ni lyssnar på Konflikt som idag handlar om Angela Merkel, det nya Tyskland och flyktingarna och vad den här kombinationen kommer att spela för roll för tysk politik framöver. Och vi spelar in programmet här vid ett kafébord i Prenzlauer Berg, den stadsdel i dåvarande Östberlin som Angela Merkel bodde i och vid tiden för murens fall och som idag har blivit väldigt välmående och hippt. Det är en hel del turister som passerar oss här på den lummiga gatan och man kan faktiskt till och med hyra hennes gamla tvåa här i området via Airbnb. Kanske det är en bild av det gamla och det nya Tyskland. Och vi ska gå vidare i programmet nu genom att möta en annan person som, precis som Lothar de Maizière, lärde känna Angela Merkel i början av hennes politiska karriär, nämligen Stefan Cornelius, utrikeschef på vänsterliberala Münchenbaserade tidningen Süddeutsche Zeitung. De träffades första gången när hon var presstalesperson för de Maizière. Cornelius följde henne sen nära under tiden som ungdomsminister, men också efter det och så skrev han för ett par år sedan en av de mest översatta biografierna om henne. Då, när hans bok Förbundskanslern och hennes värld kom ut, handlade mycket av rapporteringen kring Merkel om eurokrisen. Och det var i och med den som omvärlden fick upp intresset ordentligt för det nya Tyskland och dess på flera sätt annorlunda ledare.
The euro crisis was the moment when Germany's weight was first felt in such an extent that we are now talking about some kind of German leadership in Europe, the country which is sitting in the center, gravitational force, even a semi-hegemonial country. And Angela Merkel is the face to this new Germany. She's the
Angela Merkel har blivit symbolen för det nya Tyskland som i sin ekonomiska tyngd intagit en helt ny roll i Europa i och med eurokrisen, säger Stefan Cornelius. Och sättet hon hanterar sin och Tysklands makt har slagit världen med häpnad.
The kind of modesty and the kind of self-restraint which she shows in her acting and her political attitude. This is what all sums up as Merkel mania, this kind of huge interest.
Hennes ödmjuka och lågmälda ledarstil har lett till Merkel mani, säger Stefan Cornelius. Hon fascinerar eftersom hon är så otypisk som politiker och ändå så framgångsrik.
She's not loud, she's not shouting, she's not the big speaker. She's no one bumping her fist on the table.
Hon höjer inte rösten, gör inga stora gester, är inte ens någon speciellt bra talare och ändå har hon skaffat sig massor av makt, säger Stefan Cornelius. Samtidigt tycks hon fullständigt oideologisk.
She is very much driven by arguments and not by emotions. She is totally unideological. She is content driven or driven by the desire to find results, compromises. Her desire is not to roll over people and to impose her will, but to bring people along.
Hennes politik är förnuftsbaserad, genomtänkt och balanserad. Och hon leder genom att träffa kompromisser, säger Stefan Cornelius. Så vad är det då som fått henne att sticka ut hakan och ta så tydligt strid som hon gjort nu med flyktingfrågan? Merkel-kännaren Cornelius har inget riktigt svar. Jag känner inte igen henne, säger han.
The refugee crisis is a moment where a lot of people, including myself, do not really recognize their Angela Merkel anymore. This is a once in a chancellorship moment, I would say. This is the moment where we do discover a kind of new Angela Merkel. And this is the reason why so many in her party and so many in the public are worried about what she actually really wants and whether she has thought through the entire problem.
Vi är många som undrar vad hon håller på med och vart den oideologiska och kompromissorienterade Angela Merkel har tagit vägen. Och det är inte politiken i sig att välkomna flyktingarna som gör honom förvånad. Merkel menar att det vi ser nu är en historisk kris och att det inte är någon idé att försöka stoppa flyktingarna från att komma. Att det inte går att hindra dem med hjälp av stängsel och avvisande attityd. Flyktingströmmen är för omfattande för det. Och så långt är hon sitt vanliga pragmatiska jag enligt Cornelius. Det otypiska är att hon fullständigt missat att förankra detta hos tyskarna.
Her argument has a lot of merits, but she forgot from the very moment this crisis started to hit our doorsteps. She forgot to bring along the public and to make her argument so strongly that people do follow her.
Merkel har inte tillräckligt väl förklarat sin idé med flyktingpolitiken för väljarna. Och dessutom underskattade hon, enligt Cornelius, den effekt som hennes välkomnande budskap skulle få hos de som befinner sig på flykt.
She totally underestimated that even though this logic might be somehow understandable, that at the same time this message was conveyed to the refugee community as a gesture of welcome and please get in the next train and come.
Trycket på Tyskland blev snabbt väldigt stort. Sammanlagt väntas i år uppemot 1 miljon människor söka asyl här. Inom EU har Merkel fått i princip alla länder emot sig och även på hemmaplan växer kritiken. Enligt de senaste opinionsmätningarna tappar Merkel stöd bland väljarna och hennes egen regeringspartner, CSU-ledaren Horst Seehofer, bjöd nyligen in Ungerns premiärminister Viktor Orbán till sin delstat Bayern i en tydlig markering och provokation mot Merkels flyktingpolitik. Och förbundskanslern själv, som vunnit så många segrar genom sitt lågmälda sätt att argumentera, har gått över till en ny, mer drastisk retorik, som här på en presskonferens nyligen.
Och jag måste ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen. Dann ist das nicht mein Land.
Om vi ska börja be om ursäkt för att vi visar ett mänskligt ansikte, då är inte detta längre mitt land, sa Angela Merkel. Ett mycket märkligt uttalande och ytterligare ett tecken på att allting gungar just nu för Merkel, menar Stefan Cornelius.
Yeah, this is a rare emotional outbreak from Merkel, which I think she regrets today. It was taken by many in the country that she is turning against the country as a whole, which she definitely didn't want to do, but
en del tolkade uttalandet som att hon vänder sig emot sitt eget land, säger Stefan Cornelius, som tror att hon ångrar just de orden. Men det vi ser idag är ett avgörande skede. Flyktingfrågan, menar han, är Merkels ödesstund.
She's definitely at one of the crossroads in her career. I think this is the first time she really is in danger to lose political weight.
För första gången riskerar hon att tappa politisk tyngd. Hon har gjort av med mycket politiskt kapital på flyktingfrågan och risken är stor att hennes stjärna börjar dala nu. Att folk börjar vända sig emot henne, säger Stefan Cornelius.
She has spent now a lot of her political capital to come to the position where she is in a refugee situation, but there is no positive outcome in sight. The dangers are high that she has peaked, that this she has reached a moment where people are starting to turn against her.
Ja, risken är stor nu att Merkel har peakat, nått sin politiska höjdpunkt och att det från och med nu går ut för. Det sa journalisten och Merkel-biografisten Stefan Cornelius. Och med mig här på uteserveringen i Berlin, där Konflikt idag spelar in vårt program, finns nu förutom Sveriges Radios Berlin-korrespondent Daniela Markvard, nu också Tobias Etzold. Du är statsvetare från tankesmedjan Wissenschaft und Politik. Och här finns också bredvid dig Dan Ekholm från finska YLE. Du är YLEs Berlin-korrespondent och du har också varit flera år för YLE i Bryssel och har det perspektivet lite grann på Angela Merkel. Och jag skulle vilja börja med att höra mer om ni håller med om det som Stefan Cornelius sa här, att flyktingfrågan är avgörande för Merkels framtid. Vad tror du, Tobias Etzold?
Jag tror att det kanske är lite för tidigt att prata om avgörande, men det är i alla fall en jättestor utmaning för henne och för hennes regering. Och som sagt, det finns motstånd mot hennes politik, så det är jättesvårt för henne just nu. Hennes ställning faktiskt i tysk politik, det börjar att förändra sig.
Vad säger du, Dan Ekholm?
Jag tror att vi är inne i ett väldigt kritiskt skede just nu. Det står och vägar hur det ska gå med hela flyktingfrågan. Till exempel idag så skriver Bild-Zeitung, kvällstidningen här, om ett slagsmål mellan 200 flyktingar på en flyktingförläggning i Hamburg mellan dels syrier och afghaner. Och vi har hört mycket sånt här på sistone, och jag tror att det här kommer att kunna påverka stämningarna i det tyska samhället väldigt fort om ingenting görs för att påskynda den här situationen som nu pågår med överfyllda flyktingförläggningar och en integration som inte kommer igång för att samhället inte har, eller ska säga kommunerna och delstaterna, inte har tillräckligt med resurser för att ta itu med frågan just nu.
Och det här missnöjet eller den här oro som du beskriver, tror du också att det är någonting som kommer att påverka Merkel och hennes framtid som fortsatt politiker?
Ja, det tror jag. I och med att hon faktiskt är den som har symboliserat den här välkommenkulturen som Tyskland nu har haft på sistone.
Vi hörde ju också att Stefan Cornelius sa att han inte riktigt känner igen sin Angela Merkel. Vad säger du, Daniela? Känner du igen henne?
Nej, jag kan nog hålla med om det. Att det var väldigt oväntat och det var väldigt, och just det känslomässiga i hennes uttryck och i hennes agerande var väldigt överraskande, väldigt överrumplande, och men jag tror väldigt många också tog emot det på ett positivt sätt, för att man har ju undrat. Merkel har ju varit en gåta i alla år, och alla journalister och många andra har alltid försökt tränga bakom den här kontrollerade fasaden. Vem är den här människan? Vad är det som driver henne? Och här fick man liksom en glimt av det, och det tror jag fascinerade väldigt många och gladde väldigt många tyskar som kände ett genuint engagemang för alla de människor som är på flykt. Och sen har vi liksom, har det blivit någon slags uppvaknande när vi kommer in i en vardag där det faktiskt handlar om väldigt, väldigt praktiska och väldigt stora praktiska utmaningar att skaffa fram massor med bostäder. Jag har ju varit ute i de här flyktingförläggningarna. Jag menar, det är små städer där det kommer hundratals människor varje dag. De kommer på dagen, de kommer på natten, de kommer tidigt på morgonen, och det ska fram sängplatser på en gång. Jag förstår att det finns en stor oro över det här. Och det är ju liksom en kraft som har satt igång och som jag tror många har varit överrumplade av också. Även om vi naturligtvis, flyktingströmmen är ingenting nytt. Det här har pågått i flera år. Men den mängden, och det är där vi befinner oss nu, att försöka liksom hitta tillbaka från det här känslomässiga läget till någon slags realism och praktiskt ta itu med det.
Den vanliga Angela Merkel, helt enkelt. Vad skulle ni säga? Vi hörde ju nu om hennes koalitionspartner som bjöd in Viktor Orbán och så. Vad skulle ni säga att det största politiska motståndet finns mot henne idag, Tobias Setzold?
Ja, det finns särskilt motstånd från hennes koalitionspartner, eller sista parti av hennes parti, CSU, som är en regionalparti som bara finns i Bayern. Och de är faktiskt alltid lite mer konservativare än CDU faktiskt. Och ministerpresident av Bayern, Horst Seehofer, han är särskilt en av hennes största motståndare, också oberoende från flyktingsfrågan. I många andra frågor är det faktiskt så att...
Men han har passat på lite här.
Vad sa du?
Han har passat på lite
ja,
här nu.
Precis. Han måste titta på sin egen välare i Bayern faktiskt. Och inte allting är möjligt för honom. Men också i andra delarna av landet, också i hennes egen parti, i CDU, finns det särskilt något motstånd. I Sachsen till exempel. Också i delstaterna var de har en valkamp just nu, som Rheinland-Pfalz eller Baden-Württemberg. De är också kanske lite mer konservativa och de vill också ha inte så många folk in. En stor problem tror jag är, det var naturligtvis en fin uttalande av henne att säga wir schaffen das, wir klarar det. Men ganska många frågar hur ska vi klara det? Och det är oklart. Och många kritiserar henne och hennes regering att det finns inget plan faktiskt hur man ska klara det.
Och det var ju det man också var lite rädd för i Östtyskland där du var i Templin, eller hur?
Ja, det är lätt att säga, som de menar, det är ju lätt att säga att vi klarar det när man sen överlåter åt människor lokalt på marken att klara det. Och det är ju just precis där vi befinner oss. Men hur? Och det betyder ju inte alltid att människor är skeptiska och negativa. Det betyder ju inte alltid att de inte vill. Men det är precis den här frågan. Men hur ska vi göra? Och där pågår ju nu ett intensivt arbete mellan regeringsnivån och lokal förbundsländerna och kommunerna. Men det tränger ju på dag för dag.
Dan Ekholm, hur tror du att det vi ser hända nu med flyktingfrågan kommer att rita om den politiska kartan i Tyskland?
Jag tror väl att en del grabbar inom Kristdemokraterna vädrar eller vittrar blod här. Att för en gångs skull så har Angela Merkel blottat en svaghet, kanske de till och med ser det som. Att hon inte har ryggen fri riktigt i den här frågan och att hon inte hade förankrat det heller särskilt väl som vi hörde här. Och det gör att en del inom hennes utmanare, det kanske finns såna nu vädra morgonluft. I och med att hon har varit så väldigt populär så har hon aldrig heller blivit ifrågasatt eftersom hon är så populär bland väljarna. Men i och med att det här är en sån fråga som kommer att splittra tyskarna, de splittrar de flesta folk i Europa för och emot och på ett väldigt känslomässigt sätt många gånger, men också rent rationellt, så gör att hon nu kanske är lite hotad på sikt.
Om vi bara dröjer lite till vid de här egenskaperna hos Merkel som politiker som har gjort henne så framgångsrik. Lotta de Maizière beskrev henne ju som om hon haft en nästan naturvetenskaplig hållning till politiken och pragmatiska faktabaserade lösningar snarare än stora brandtal. Och Cornelius var inne på samma spår, att hon är lågmäld, oideologisk, kompromissorienterad, inga stora gester. Håller du med om den beskrivningen, Tobias Etzold?
Ja, det gör jag faktiskt. Och jag tror att det faktiskt fortfarande är en riktig beskrivning för henne. Ja, det är så att nu börjar det att också visa lite mer känslor faktiskt. Men jag tror fortfarande att hon är ganska oideologisk och lagmöld. Men jag tror också att det är inte någonting unikt. Jag tror att på den nuvarande generation av politikerna, det finns ganska många som är det. Också för exempel i andra länderna, i andra konservativa partier. Jag tror att till exempel Fredrik Reinfeldt, Sveriges före detta statsminister, var också någon som den beskrivningen passar på.
Han hade den här lite lågmälda stilen. För samtidigt så berättade ju du, Dan Ekholm, när vi pratades vid igår om en lite annan sida av Merkel som kan blomma fram i de här lite informella sammanhangen på pressträffar när hon talar off the record. Vad är det för typ som man ser då?
Nej, men jag tycker det är intressant för att den här allmänna bilden, den här massmediebilden av Merkel, så är ju att hon är inte en särskilt god talare, hon är inte särskilt karismatisk, hon är rätt blek, nästan så att man somnar in när man lyssnar till henne. Men på de informella träffar jag har varit på där hon har då framträtt, så har jag sett en helt annan sida. Den här slagkraftiga, fruktansvärt intelligenta kvinnan som är snabb och har humor och tar sin publik. Och för mig är det ett mysterium att hon döljer den sidan så väl i offentligheten. Och jag funderar på varför det är så. Är det verkligen så att en kvinnlig politiker måste vara så försiktig i Tyskland och så defensiv för att överleva och sätta band på sig själv? Kanske.
Vad tror du, Tobias Etzold? Vad är det i den här nedtonade stilen som ju ändå är den hon lanserar av sig själv? Vad är, och som har blivit så populär? Varför blir en sån politiker så populär här i Tyskland?
Det är en svår fråga faktiskt. Jag tror för att hon försöker på något sätt att ta med så många som möjligt. Och det att det gör möjligt faktiskt, det är viktigt att man är oideologisk på något sätt. Att man inte bara tar med de konservativa väljare, men kanske också som är med i mitten faktiskt. Också kanske några från socialdemokratiska partiet. Så jag tror att många tycker, ja, Merkel, hon gör någonting för alla på något sätt. Men det är någonting som kan kanske ändra sig nu.
Ja, stanna kvar alla tre. Vi ska strax prata mer med er, men först ska vi ta en titt på Merkels roll utanför Tyskland. Precis som Stefan Cornelius påpekade så har ju Merkel kommit att symbolisera det nya, starka, återförenade Tyskland som har en så central roll i Europa. Samtidigt vill inte Tyskland uppfattas som för starkt och för mäktigt. Och här fyller Frankrike en viktig funktion. Konfliktsproducent Anja Salberg ringde upp statsvetaren Anne-Marie Le Gloanec som specialiserat sig på EU och den mycket speciella relationen mellan Frankrike och Tyskland. Det som brukar kallas för den fransk-tyska axeln. Och också i Frankrike debatteras Merkels flyktingpolitik nu.
En parlant de l'accueil que l'Allemagne a fait aux réfugiés, il y a eu à la fois beaucoup d'admiration, il y a eu de la part de certaines personnes des critiques aussi en disant.
Fransmännen har reagerat med både beundran och kritik på Angela Merkels numera berömda uttryck "Wir schaffen das", vi klarar att ta emot människor i nöd. Det säger statsvetaren Anne-Marie Le Gloanec på telefon från Paris. Den tyska förbundskanslerns solidariska retorik har hos många fransmän väckt frågor om vad det har blivit av den franska republiken. Det var ju i Frankrike som principen om mänskliga rättigheter föddes redan 1789. Andra, som till exempel högerextrema Front Nationals partiledare Marine Le Pen, har gjort Merkel till den främsta måltavlan på europeisk nivå och varnat för flyktingar som väller in i unionen. Det tog ett tag, men president François Hollande slöt upp vid Merkels sida inför förra veckans extra insatta toppmöte om flyktingkrisen. Det fransk-tyska paret visade i vanlig ordning enighet.
Le couple franco-allemand s'est toujours pensé d'une certaine façon comme le moteur de l'Europe.
Frankrike och Tyskland utgör motorn i det europeiska samarbetet som kännetecknas av avsaknaden av ett ledarskap, säger Anne-Marie Le Gloanec. Men politiska beslut kräver att någon tar på sig ledartröjan, och det har varit och är en fransk-tysk duo som går i täten för Europa. Men balansen de båda länderna emellan har ändrats.
Ce couple franco-allemand est plus en plus déséquilibré. Pourquoi? Parce que l'Allemagne est solide, son économie se porte bien, la chancelière est extrêmement habile malgré les défauts.
Medan Tyskland står starkt ekonomiskt och har en duglig ledare, svajar Frankrike. Den franske presidenten har en stark position på pappret, men en försvagad roll i verkligheten sedan ett drygt decennium tillbaka. Så var det inte förr.
On peut dire grosso modo que de Gaulle a François Mitterrand, c'était plutôt la France qui jouait le rôle de leader politique, notamment à cause de...
Under de Gaulles tid, ända fram till att Mitterrand blev president på 80-talet, så kunde Frankrike balansera Tyskland med hjälp av sin politiska aura, säger Amaryl Gloanec. Hon nämner Frankrikes historia som kolonial stormakt och landets position på den internationella scenen. Det är en av världens kärnvapenmakter som också har en plats i FNs säkerhetsråd. Och så var ju krigets vardag mer närvarande då.
Le président Mitterrand et le chancelier Kohl qui se serrent la main pendant la Marseillaise.
Scenen när François Mitterrand och Helmut Kohl stod hand i hand i Verdun och mindes första världskrigets fasor till toner av Marseljäsen sjuder av symbolik. Aldrig mer var budskapet. På senare tid har Frankrike kunnat gå i täten för olika internationella interventioner som i Libyen och Mali. Men den franska strålglansen har minskat och på den europeiska arenan får man rätta sig efter tyskarna. Merkel säger visserligen att ska vi besluta något för Europa så måste Frankrike vara med. Men hon vet att hennes franska motsvarigheter idag inte har så mycket andra val än att stötta henne.
Entre nous, le courant passe sans qu'il y ait besoin de mettre de l'électricité.
Mellan oss finns det ström även utan elektricitet. Så sa François Hollande på en presskonferens med den tyska förbundskanslern som kontrade med att det kanske är deras bäst dolda hemlighet. Hollande och Merkel tycks ha funnit varann till slut. För det gnisslade rejält från början. Mycket på grund av att Angela Merkel stöttade den förre presidenten Nicolas Sarkozy när han stod mot Hollande i valet 2012. Merkozy blev ett politiskt fenomen i Europa mitt under brinnande eurokris. Merkel och Sarkozy tvingades samarbeta under svåra omständigheter och de stod enade trots att de var så olika.
Il y a eu souvent des dessins humoristiques concernant le couple avec une Merkel un peu forte et un petit Sarkozy extrêmement fluet.
Satirteckningar med en stadig och stark Merkel och en liten och spenslig Sarkozy vid hennes sida var vanliga då, minns Amaryl Gloanec. Det är på sätt och vis kännetecknande för det fransk-tyska paret också idag. Men trots obalansen som råder finns inget annat europeiskt land som skulle kunna ta Frankrikes roll i det europeiska maskineriet, säger den franska statsvetaren.
Vous voyez pas un autre pays que la France en fin de compte en ce moment?
Je ne vois pas. Non.
Nej, inget annat europeiskt land har tillräcklig tyngd och trovärdighet för att ersätta Frankrike, som ju tillsammans med Tyskland traditionellt utgör Europas politiska motor. Det sa statsvetaren Anne-Marie Le Gloanec till konfliktsproducent Anja Sahlberg. Ja, och här på uteserveringen i Berlin där vi spelar in dagens konflikt har jag fortfarande med mig statsvetaren Tobias Etzold, finska radion Yles Berlinkorrespondent Dan Ekholm och så Sveriges Radios Daniela Markvart. Ja, vad säger ni om den här fransk-tyska axeln och dess viktighet som motor i EU? Spelar den här axeln fortfarande någon roll, Tobias Etzold?
Ja, det tror jag faktiskt. Det är så att den hela europeiska integrationsprocessen är byggt på den fransk-tysk motor som också blev sagt i intervjun. Och det har särskilt förändrat sig, den här axeln, den förhållande mellan de två länderna. Det finns kanske en särskild oevenhet mellan de två länderna, framförallt just nu, för att Frankrike är i en mycket svagare position ekonomiskt och kanske också politisk. President François Hollande har det mycket svårt på hemmaplan också. Han har många olika strömmar i hans egen parti faktiskt. Så det är så att han är den svagare partner. Men fortfarande tror jag att för EU, för Europa, det är mycket viktigt för Tyskland att involvera Frankrike och att ha dem med sig.
Vad säger du, Daniela Markvall? Skulle inte Tyskland kunna köra sitt eget race nu när landet är så starkt?
Nej, det är precis det som är en del av Tysklands existentiella grundfråga faktiskt. Att inte en gång till i historien vara så dominerande. Och man ska inte glömma bort nu när vi påminns om 25-årsdagen av Tysklands enande. Då, för 25 år sedan, fanns en genuin rädsla för ett nytt stort framväxande Tyskland. Just från Frankrike och Storbritannien som försökte hålla emot och som ställde massa krav på hur man nu skulle binda ner Tyskland för att det inte skulle dominera. Och för Tyskland har det varit oerhört viktigt att alltid visa att man driver europeisk politik gemensamt med främst Frankrike som ju är den närmaste parten.
Det låter som du håller med, Danikon.
Ja, absolut. Och euron är ju ett bevis på just det här, att som var en överenskommelse mellan Mitterrand och Kohl om att hålla Tyskland på mattan så att säga, att man skulle ha en gemensam valuta. Men Tyskland behöver också Frankrike som ett slags förkläde för att linda in sin makt också. För att om Tyskland själv ensamt skulle utöva den här makten, så skulle en stor irritation riktas mot Tyskland, men om det görs inom ramen för den tysk-franska axeln så är det helt okej. Och den här tysk-franska axeln, så den fungerar nu igen efter att den hostade då betänkligt direkt efter valet när François Hollande valdes till president. Men nu är den igång igen, till exempel efter de här Ukraina-förhandlingarna. Här har ju François Hollande och Angela Merkel haft en väldigt aktiv roll och de har kommit nära varandra och de har kunnat samarbeta för freden i Europa.
Men hur kan man då, vi pratar ju om hur Tyskland maktmässigt har kört om Frankrike. Hur har Tysklands roll i EU förändrats under Merkels tid vid makten, Tobias?
Ja, det har förändrat ganska mycket, tror jag. Det är inte bara under Merkel, det började tidigare faktiskt. Redan under Schröder. Tyskland blev lite mer självomveten faktiskt. Lite självsäkrare faktiskt än Tyskland på internationell och europeisk plan än förut. De vågade också att säga vad de inte vill, och Merkel faktiskt fortsätter den processen, och man har sett det nu i den hela ekonomiska och finansiella krisen EU har varit de sista fyra år, i att Tyskland var en mycket, mycket stark makt, att utan Tyskland inga EU-beslutningar var möjligt.
Kan man säga att hon som person har spelat någon roll för Tysklands roll i EU, Daniela?
Det tror jag säkert, och just med den här personliga stilen som hon har och som vi har pratat om här i början på programmet, är väldigt lågmälda, inte framfusiga, inte burdusa som vi har sett från hennes företrädare tidigare, och det tror jag också har gett inte bara henne utan Tyskland mycket mer respekt, och att man lyssnar mycket mer uppmärksamt än att man spontant slår ifrån sig för att nu kommer stora bullriga Tyskland här igen.
Det har också talats en del om att Angela Merkel har speciella förutsättningar att ha en relation med Rysslands Putin, just eftersom de har lite samma bakgrund, var i Berlin till och med samtidigt. Hur ser deras relation egentligen ut, Daniela?
Ja, åtminstone så har de ju två gemensamma språk, tyskan och ryskan, som de båda behärskar. Sedan är de ju båda smarta politiker och har suttit väldigt länge vid makten. Sen har ju Putin haft ett behov att visa sitt maktspråk med att ta in hundar till förhandlingsrummet som hon är rädd för och liknande. Men det verkar ju som om den relationen ändå leda någon vart och att de har lyckats i sina förhandlingar åtminstone ibland i försöken att få en fred till stånd i Ukraina.
Vad ska man då säga att Merkel, förutom då inflytandet över Putin och i samband med Ukraina frågan, vad har hon använt sitt inflytande och sin makt till i EU? Kunde man till exempel se i de här förhandlingarna om flyktingfrågan, gick det att se att hon använde aktivt sitt inflytande?
Ja, framförallt speciellt flyktingfrågan, det är naturligtvis en mycket, mycket svår ämne just nu, komplicerat ämne i EU, och meningar är ganska, ganska olika faktiskt. Och jag tror inte att för henne det var möjligt just nu att ta alla andra länderna med. Men hon försöker det i alla fall, för att för henne och för Tyskland det är ganska, ganska viktigt att spela det också på en europeisk plan. För att hon sa det mycket klart, flyktingar är ingen tysk problem, men det är en europeisk problem, och det är ganska viktigt att andra länderna utom Tyskland också tar ansvarighet och att de visar solidaritet.
Tyckte du att du kunde se någon, att hon på något sätt använde sitt inflytande vid den här omröstningen om fördelning av flyktingar som var förra veckan?
Ja, det tycker jag. Det var ju ett väldigt hårt motstånd från Visegradländerna. Men till exempel Polen och de baltiska länderna, som ju också var väldigt kritiska till en obligatorisk fördelning av flyktingarna, så de gav efter i den här frågan. Varför vet jag inte exakt, men Eva Kopacz, Polens premiärminister, så har ju sagt att hon förstår det här. Att tänk om det skulle vara en sån situation att det kunde komma 500 000 flyktingar från Ukraina till Polen. Då skulle Polen också vilja ha hjälp från sina grannländer. Och hon har förstått den här logiken och gett efter i den här frågan. Om det sen är på grund av Merkels inflytande eller bara en egen insikt, så låter det vara osagt. Men i alla fall, så är det kanske ett tecken. Mm.
Hur ser man på Merkel i Finland, där man ju har en lite annan syn på flyktingfrågan?
Ja, Merkel ses med blida ögon. Man ser henne som en förebild. Hon är väldigt skicklig. Hon motsvarar på något sätt en nordisk uppfattning om hur en god politiker ska vara. Rationell, inte alltför emotionell. I Finland är det inte särskilt viktigt att man är en god talare, utan det räcker med att man är förståndig, förnuftig, och det har hon uppfattat som. Sen till exempel sannfinländarna, som ju är de allra mest kritiska mot invandring, så de har ju älskat att citera ett gammalt citat från 2010 av Merkel, där hon sa att det här multikulturella samhället är ett misslyckande. Och det hade man till exempel i sommar en del då citerat, medan nu då så ser man henne kanske inte så mycket som en förebild, eftersom hon nu då har varit så väldigt öppen i förhållande till flyktingar.
Mm. Daniela, du har ju träffat många av de här flyktingarna som antingen är på väg eller precis har kommit till Tyskland. Vad är det de ser i Merkel?
Alltså det här är ju människor som har levt i förtvivlan i år. De har flytt från sönderbombade hem, sönderbombade familjer, tillvaron som har lagts i spillror, och överallt dit de har kommit har de bara mötts av motstånd, av att bli avvisade, undanskuffade, illa behandlade. Och helt plötsligt så hör de en röst som säger att här är ni välkomna. Det måste ju ha varit väldigt omtumlande, föreställer jag mig, och så det är klart att de ser henne som den räddande ängeln. Jag mötte ju många när jag var i Budapest för ett par veckor sedan, och den här vandringen satte igång på motorvägen, som också var det som fick Merkel att vända sig och fatta det här beslutet att nu släpper vi in dem. Då, de gick ju med bilder på Merkel, mot i Merkel och så vidare. Alltså, jag tror att i det läget så griper man naturligtvis också i varenda halmstrå som kan rädda en, och det var hon. Hon symboliserade allt det som de längtade efter och hoppades på. Mm.
Men vad tror ni då till sist kommer att hända med Tysklands roll i EU om Merkel fortsätter driva flyktingfrågan, som ju splittrar unionen så mycket? Vad kommer att hända med henne och Tysklands roll då?
Ja, jag tycker ju att hon kanske lite under den senaste veckan har lite ändrat tonläge också. Att hon börjar tala om vikten av att bevaka Schengens yttre gränser, vikten av att vi får sända signaler om att vi har styr på läget, att vi har kontroll och att det inte liksom är någon total anarki utan vi har ordning och reda och sånt här. Att, jag tror väl att hon kommer att bli sitt mer pragmatiska jag efter det här. Att hon brinner för den här frågan och hon var beredd att använda en helt del politiskt kapital på den här frågan, men jag tror att hon kanske tonar ner det en aning nu, så att jag tror inte att hon kommer att vara så väldigt pådrivande framöver annat än att hon tycker att det ska vara en jämn och rättvis fördelning, och där är det ju väldigt typiskt Merkel också att man ska hålla fast vid regler, och reglerna är de att alla EU-länder har undertecknat Genèvekonventionen om asylrätten, och därför så bör alla också leva upp till den, och inte bara Tyskland, Sverige och Österrike.
Det får bli sista ordet i dagens konflikt som alltså har handlat om Tysklands förbundskansler Angela Merkel och flyktingfrågan som splittrar Tyskland precis som många andra länder just nu i Europa. Och här på utserveringen i hennes gamla östberlinska hemkvarter vill jag säga tack till dagens gäster, statsvetaren Tobias Etzold, Yles Berlinkorrespondent Dan Ekholm och Sveriges Radios Dito Daniela Markvard. Gå gärna in på vår hemsida som du enklast hittar genom att googla på konflikt. Där finns alla våra gamla sändningar samlade. Och där hittar ni både tidigare sändningar om Tyskland och förstås om den pågående flyktingkris som ju också verkar vara på väg att avgöra Angela Merkels framtid. Tekniker idag var Jari Hennina, producent var Anja Salberg och jag heter Kajsa Boglind. We'll be right back.